Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men så minns jag så tydligt en gång när jag kom upp i glasgallerian där och såg några måsar cirkulera genom takfönstren i motljus och där. Och de var verkligen som flygande symboler för livet på något sätt. Jag bara såg att ja, men här ligger jag liksom med förlamade ben i på en bår. Och där ute så pågår livet. Och det var en sån frihetskänsla att bara titta på de där fåglarna och tänkte att en dag då ska jag vara lika fri som dem. Och där någonstans är jag väl idag. Liksom. Jag gör precis det jag vill och jag jobbar med det jag älskar och lever ihop med dem jag älskar och är väldigt tacksam för livet.
Det är kanske inte så jätteofta som man säger det, men det var på LinkedIn som det hände. Någon i mitt kontaktnät hade reagerat eller kommenterat på någon fotografs inlägg. Fotografens inlägg handlade om ett foto på en lappuggla som efter lång väntan hade publicerats och tagit tittarna med storm. Och nu skulle bilden publiceras på en helsida i The Sunday Times. Den här fotografen var Jonas Claesson och det krävdes inte mycket research innan jag visste att han var en given gäst i Husky. Bilden på lappugglan framför fullmånen heter Night Hunter och har nu hyllats och prisats världen över. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 251 av podcasten Husky. Idag då avsnittet släpps så ligger även Jonas osannolikt vackra fotobok, svart album och en poster på nattugglan i ett paket som strax auktioneras ut till förmån för Musikhjälpen. Så är du snabb så hinner du kanske lägga ett bud. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Och vi är nu dessutom mitt uppe i julen och en väldigt speciell sådan på grund av corona. På Naturkompaniets hemsida och i det senaste numret av magasin 365 så finns det därför mängder av inspiration för hur ni kan flytta ut julen i år. Mer information om det här avsnittet finns som vanligt på huskypodcast.com. Intervjun med Jonas är inspelad på Downtown Camper i Stockholm. Husky finns även på Facebook och Instagram.
Från morgonsoffan till konferensrummet på Downtown Camper. Hur är det att sitta i morgonsoffan?
Ja, det är en lite märklig situation. Jag har ju liksom valt det här jobbet att fotografera fåglar för att jag tycker om att vara lite för mig själv och lite i skymundan så här. Så att komma fram i rampljuset på det här sättet, det är en väldigt ovan situation måste jag säga. Men också framförallt väldigt kul att fåglarna får lite tid i rampljuset. Det känns ju jättefint.
Men är det så du känner att det är fåglarna som...
Ja, men det är fåglarna som är i fokus. Jag tycker det är som små flygande superhjältar som jag hoppas ska kunna inspirera folk till att komma ut i naturen och ta del av det fantastiska som jag får göra varje dag.
Ja, det där är ju definitivt någonting vi kommer att återvända till. Men liksom så här, för den här hösten har ju gått i liksom 220 för dig, verkar det som.
Ja, verkligen. Alltså, ska man summera året lite kort, så började det med en resa till Indien och sen direkt vidare till Falklandsöarna, där jag kom hem i sista sekund innan pandemin drog igång. Och sen följde det lugnaste halvåret i min karriär, när pandemin svepte över som ett täcke över vårt jordklot. Och, men det gav mig tiden att faktiskt slutföra mitt bokprojekt Svart album. Så att,
Men den här hösten liksom, från mitt perspektiv, jag snubblade över dig första gången på LinkedIn, jag tror att det var för några månader sedan. Och sen dess verkar det ju ha gått i 220 för dig. Och jag gissar att det har varit så större delen av det här året på något vis.
Ja, men det börjar ju med den här pandemin som på något sätt bidrog till en gigantisk lucka i kalendern. Och sen den här hösten, det har ju bara stegrat och stegrat. Först kom boken och sen kom internationella priser och tv-intervjuer och radiointervjuer och tidningsintervjuer från nära och fjärran. Och nej, det har verkligen gått i 220, så det ska bli riktigt skönt faktiskt att krypa tillbaka in i sin håla i skogen där allting började på något sätt.
Men så på ett sätt så kanske, inte för att prata om pandemin som någonting positivt, men om man ska titta på ditt workflow, så kom den ändå ganska bra. Det var en olycka som kom ganska bra tajmad.
Ja, men den enda fördelen som ju faktiskt kanske den har bidragit till är att jag fick tid att slutföra mitt bokprojekt som jag tänkt att slutföra i ganska många år. Jag lovat mina nära och kära att ja, men till hösten kommer den, till hösten kommer den. Och så där har du hållit på.
Och när du säger att du ska då tillbaks till efter det här och liksom varva ner och sådär, var är det hemma då?
Ja, men alltså, naturen har ju alltid varit dit jag vänder mig när saker och ting spårar ur och blir stressiga. Det är där jag liksom känner att jag får återhämtning och ro i kropp och själ liksom. Och att bara gå ut en tid i morgon och möta dofterna och intrycken och sådär, då är man tillbaka på ruta ett nästan omgående alltså.
En sån här reset-knapp på något vis.
Ja, men verkligen, det är så här, ja, kontroll allt elit verkligen. Det är fantastiskt vilken påverkan naturen kan ha.
Och var är landet? Är du har vuxit upp och var i landet, vilken natur är det som känns hemma?
Ja, men mina hemmamarker är ju Kvismaren, Oset och Tysslingen som ju omgiver Kumla, där jag är född och uppvuxen.
Här får du livstid.
Ja, men precis. Ja, men exakt. Jag sitter på Kumla. Fågelfotograf på livstid, känns det som. Det är mitt kall i livet.
En sån här standardfråga som jag har, det är ju liksom den här om barndomen och uppväxten, när man pratar om så här, vad jag kallar för svamp- och bärplockarfamilj. Är det någonting som gäller även för dig?
Ja, men absolut. Naturen har alltid varit en självklar plats. Oavsett om det har varit stenstränder på Gotland eller svampplockning i skogar eller fiske eller bara picknick ute i det fria, så är det en helt naturlig plats för mig som har legat väldigt nära till hands för familjen i tidiga år.
Du har liksom aldrig haft någon sån här period och du har bestämt dig för att när jag ska bo i New York och jobba som stockbroker?
Nej, men jag hade någon period när liksom storstan lockade. Men jag känner väl mer och mer att jag är ingen storstadskille. Alltså jag tycker om det här lantliga nära. Jag vill kunna gå ut i trädgården och pinka utan att någon ser på. Liksom. Det är mycket mera jag.
Ja, man ska inte underskatta det.
Verkligen inte.
Men har du några så här tidiga minnen från... Fanns det liksom spår i din tidiga barndom som på något sätt skvallrade om att du så här 20 år senare skulle vara en... Har tagit liksom award-winning photos av fåglar liksom. Hade du någon tidig koppling till djur och natur och någon slags samhörighet och anknytning till fåglar och djur så?
Ja, men jag har egentligen från väldigt tidig ålder alltid liksom vistats i naturen, och kanske framförallt ute på sjön som barn, när jag fick följa med grannar och kompisar och ut och fiska på sjön, och där fanns ju fåglarna liksom som en parentes på något sätt, som de finns alltid där. Jag tänker att de flesta människor alla har ju på något sätt någon typ av relation till fåglar. Men att de är liksom som ett suddigt liksom en suddig gardin i periferin på något sätt. Man stannar sällan upp och verkligen liksom tar in det. Men det har jag nog egentligen alltid gjort, även om jag inte är född med ett liksom starkt fågelintresse, utan snarare ett naturintresse. Men så har liksom det här, ju mer man liksom tittar in i fågelvärlden, så är det otroligt fascinerande. Och ju mer tid jag får möjlighet att spendera med fåglar och studera deras levnadssätt, och man slås ganska fort av att det finns stora likheter med oss själva.
Jag bara tänker så här, på något sätt att fåglar också är lite jäckande, eftersom de på något sätt de lever i vår värld samtidigt inte. Alltså liksom, de har ytterligare en dimension som inte vi har. Liksom, de kan skutta runt bredvid oss, men helt plötsligt så bara sprider de sina vingar och så flyger de iväg, och de är liksom med oss, men ändå det är som om vi skulle ha, vi är människor som lever i den här världen, men sen så finns det den här rymdvarelsen som har någon ytterligare dimension. Liten överdrift av mig nu, men du förstår för att jag vad jag menade.
Ja, men om jag ska fortsätta överdrivandet, så är det väl nästan som ett parallelluniversum på något sätt, att man lever på samma plats, på samma planet, men ändå i två helt olika skilda världar, ja, på
det,
något sätt.
Det är skillnaden på 2D och 3D typ. De har
exakt
någonting helt
annat. De har en ytterligare dimension, och det är väl det som den där stora fascinationen finns i. Att, ja, men varför gillar du fåglar? Ja, men de har ju vingar för det första. Det är som flygande liksom, serie superhjältar som flyger omkring och gör vad 17 de vill ungefär. Liksom. Och jag menar, bara att kunna energitera det här, och sen flyger man iväg någon annanstans. Den kunskapen skulle man ju vilja ha.
Så. Jag blir mer och mer fascinerad av korpfåglar också. Och ju mer man hör om det. Det finns ju väldigt mycket forskning. Och det var inte allt, någonting du har lärt dig längs med vägen.
Ja, men man blir ju någon typ av fågelviskare till slut. Alltså. Ja. Det går inte, man har inte så mycket att göra när man ligger på pass dag 21. Än att härma lite fåglar som flyger.
Får du respons på det?
Ja, men det händer. Mm. Häromdagen var jag ute på en fotografering i Kilsbergen, och så visste jag att tre gånger, och plötsligt så var det som att den mest döda skogen fick liv, och det satt fåglar runt oss som i en cirkel runt där vi drack kaffe. Det är ju rätt häftigt att man kan få den kontakten.
Och så satt de och asgarvade åt det, bara, kolla den här människan som försöker låta som oss.
Precis, verkligen så.
Men just det här med korpfåglar, deras otroligt avancerade intellekt, och att de genom så här kognitiva studier har kommit fram till att de är kapabla till, jag tror att det heter så här, metatänkande, så att säga, att de kan tänka på att de tänker. Och att de kan att de har väldigt avancerat minne, såklart, liksom, att de kan liksom applicera olika scenarion i forntid, framtid och samtid sådär.
Jo, men det är ju det som är fascinerande, tänker jag, med fåglar och djur i stort. Alltså, det är smarta varelser. Mm. Alltså, och de har ju finslipat sina levnadssätt i miljontals år för att överleva dagen på det sätt som de gör idag. Och några fåglar som jag själv fascineras oerhört av, det är ju pingviner, och kanske framförallt kungspingviner. Jag satt i mars månad här nu innan pandemin drog igång och på Falklandsöarna, mitt i en koloni av kungspingviner, och bara studerade hur de lever. Och det var verkligen som att titta på liksom Tylösandstrand eller någonting. Du vet, det ligger föräldrar och jäser i solen på sandstränderna, och ungarna står i vattenbrynet och leker, och sen så kommer det en kar för mycket in i något sällskap och får en fet smäll av en annan pingvin, och så man sitter bara och garvar. Någon hona kommer och simmar ryggsim förbi så här. Du vet, det är som att titta ner i ett TV-program liksom, med så superstarka TV-karaktärer liksom.
Antingen kan man se det som att de har ett avancerat socialt liv, eller så kan man tänka att människor har ett extremt primitivt socialt liv, lite beroende på hur man väljer.
Ja, eller tvärtom.
Ja, precis. Fotografi då, fanns det hos dig som barn?
Ja, men relativt tidigt. Mitt fotointresse började egentligen med att jag inom parentes lånade min systers systemkamera när jag var ute och fiskade då, som ung grabb. Och det var någonstans det här att, jag menar, när man är ute på sjön, ljuset och reflektionerna, allt det här, det blir en tredje dimension när man är ute på vattnet. Man blir verkligen ett med naturelementet. Du vet, tidig dimma på morgon och måsar och tärnor som sveper förbi, och ljud och ljus och fiskar. Och du vet, det är som att verkligen vara i den här naturvärlden. Liksom.
Och så sitter man ganska still i
båten. Man sitter ganska still och man har inte så mycket att göra när det inte nappar. Och då vart kameran en naturlig del att ta med sig. Då börjar liksom, där börjar någonstans det här att börja titta leta efter motiv och linjer och samspel och hela den här biten. Och det här är ju rätt länge sedan, det är ju 15 år sedan. Mm. Så att där började det.
Så man kan säga att du var ändå ett kreativt barn. Alltså liksom du hade en estetisk ådra i dig, så att säga.
Ja, men det tror jag. Jag har alltid älskat att skapa, oavsett om det är musik eller fotografi eller vad den är, så har jag velat liksom skapa med något annat uttryckssätt än att prata eller skriva. Utan för mig handlar det om att förmedla saker på andra sätt. Mm. Och där blev fotot en väldigt naturlig del tidigt, utan att jag egentligen hade någon större inspiration eller någonting sånt. Det bara kom till mig helt, helt naturligt att kameran, där trivdes jag bra. Mm.
Hade du några drömmar när du var liten om vad du ville ägna ditt liv åt, jobba som eller så?
Ja, men riktigt tidigt har jag nog inte haft någon riktigt sån solklar dröm, utan drömmen om att fota fåglar, den kom egentligen lite senare i tidiga tonåren när jag blev svårt sjuk och spenderade ett antal år på sjukhus. Där någonstans väcktes det här fågelintresset verkligen. Och sen dess har jag ju verkligen haft ett mål att jobba med fåglar, det vill jag göra. Mm. Men innan dess så har jag inte haft något sånt där solklart, utan det kom till mig lite senare. Mm.
Ja, men det är ju nästa punkt på agendan, så att säga. Det är ju liksom i historien om Jonas Claesson som berättas nu bokstavligt talat över hela världen. så är ju på något sätt den här din sjukdom som barn och ung och din sjukhusvistelse, det är ju ett kapitel i den boken, så att säga. Det är ju ett kapitel i den historien. Vad hände? Och hur gammal var det? Ta oss med till det som skedde, så att säga.
Ja, men det är 10 år sedan ganska exakt här för ett tag sedan som jag hittades livlös hemma i vardagsrummet i Kumla. Vaknade upp i en ambulans lite senare med kramper i hela kroppen. Och
förlåt, hur gammal var du då?
13 år.
13. Mm.
Kramper i hela kroppen och visste ingenting. Jag bara vaknade upp med en sån fruktansvärd smärta liksom. Och huvudvärk och hela den biten. Och sen följde intensiva utredningar under väldigt lång tid. Alltså till och från så låg jag inlagd på sjukhus i perioder, allt från några dagar till några månader under 2-3 år egentligen. Men man hittar ingenting fel på mig. Man vet än idag inte vad det var, mer än att jag varit svårt sjuk och att jag idag är frisk.
Men du hade liksom, hur yttrade sig detta? Du hade ont, du var liksom...
Ja, men jag fick återkommande liksom epilepsiliknande krampanfall, kan man säga. Fullt av en otrolig yrsel och svår huvudvärk och allt sånt där. Liksom. Så att hela barndomen bara föll under mina fötter på något sätt. Allting bara försvann fullständigt. Och det var jag och 4 väggar på sjukhuset på något sätt kvar.
Det kom liksom från ingenstans det här, och sen så
det kom bara helt plötsligt. Jag hade cyklat hem tidigare från skolan med huvudvärk och sen hittades jag då medvetslös lite senare. Och så där höll det på.
Du kommer ihåg allting? Det var liksom inte så att du var...
Väldigt svaga fragment till och från. Mycket kommer man kanske ihåg genom att man har fått det återberättat och man har lagt pusslet lite själv i efterhand så här. Sen har jag ju väldigt långa perioder med totala minnesförluster egentligen.
Det kanske också liksom också det säger sig själv liksom, om man bara ligger i ett rum, så det kanske inte är så mycket att komma ihåg liksom, att det blir någon slags försvarsmekanism
precis,
också, att
man... allting smälter ihop till ett enda svart hål egentligen när man ser tillbaka på det. Och det var ju egentligen där på sjukhuset som mitt stora intresse för fåglar och natur väcktes. Och det börjar egentligen, det finns en kulvert under universitetssjukhuset i Örebro där jag transporterades väldigt ofta fram och tillbaka mellan olika vårdavdelningar och under den febrila jakten på att försöka hitta vad som var fel på mig då. Men så minns jag så tydligt en gång när jag kom upp i glasgallerian där och såg några måsar cirkulera genom takfönstren i motljus och där. Och de var verkligen som flygande symboler för livet på något sätt. Mm. Jag bara såg att här ligger jag liksom med förlamade ben på en bår Och där ute så pågår livet och de här fåglarna blev så liksom. Ja, men de seglade fritt. Det var en sån frihetskänsla att bara titta på de där fåglarna och tänkte att en dag då ska jag vara lika fri som dem. Mm. Och där någonstans är jag väl idag liksom. Jag gör precis det jag vill och jag jobbar med det jag älskar och lever ihop med dem jag älskar och är väldigt tacksam för livet.
Skedde det liksom någon slags, det blir ju en påtvingad, vi pratade precis i början där, du sa att du är väldigt, så här, egentligen en väldigt introvert person liksom, och nu har du hamnat i så här mycket mediefokus och så. Och jag bara tänker mig att man som när man som ung, du spenderar så lång tid liksom i, ja, men i ett rum och liksom i ett sjukhus, att du blir på något sätt, du har inget val, du måste bli väldigt introvert, du måste bli liksom, dina tankar, allting måste liksom, det är väldigt mycket du måste dela med, det är väldigt mycket du måste hantera liksom i dig själv.
Så är det, och för mig var det väl att i och med att jag helt och hållet försvann från den vanliga vardagen så att säga och förlorade skola, kompisar och vänner och du vet umgänge och aktiviteter och hela den biten bara försvann från en dag till en annan. Och det var kanske det som gör att jag har en så extra starka band till fåglarna idag. Det blev mina nya kompisar. Mm. Det var som att kliva in i en ny värld med och börja om på ruta ett på något sätt. Mm. Och fåglarna, de krävde ingenting tillbaka. Man kunde bara sitta där på en sten och titta på den här stenknäcken som knackar på någon nöt liksom och bara njuta av den fina stunden. Så det var väldigt skönt att på något sätt få ett försiktigt umgänge utan att det krävdes någonting socialt av en. Nej. Sen är jag väl egentligen från början väldigt social på så sätt. Men att jag kan tycka att det är skönt att när saker blossar upp och det blir stressigt med jobb och deadlines och allt sånt här. Det är därför jag gillar att jobba i naturen egentligen, för att kunna dra sig tillbaka igen och börja om på ruta ett som vi pratade om lite tidigare. Mm. Att verkligen få den här andpausen och få ro.
Jag tänker liksom att, jag menar, som sagt, du hade redan innan du blev sjuk så hade du hade redan börjat, om man säger, fåglarna fanns redan i ditt medvetande under den här sjukhusvistelsen, då på något sätt kanske tvingades du, eller du kom att identifiera och förstå att amen, de här är viktigare än jag kanske innan trodde liksom, att det blev en.
Ja, och en stor bidragande orsak tror jag var att på sjukhuset så jobbar en väldigt viktig person för mig, Nils Eriksson, som jobbade som lärare, alltså sjukhuslärare, som ett fungerande band mellan skolan och vården kan man säga. Och han är gammal fältbiolog och ornitolog och en riktig sån naturmupp. Och han smittade mig väldigt starkt med sitt fågelintresse. Och han såg också att den här yngliga grabben behöver någonting mer än det som fyller hans vardag idag med prover och utredningar på sjukhuset. Så han tog tag i saken med egna händer och tog med mig ut i naturområden runt Örebro som Tysslingen, Oset och Kvismaren och visade mig fåglar helt enkelt. Mm. Och efter ett tag tog jag med mig syrans kamera och Nisse stod vid sin tubkikare och vi liksom njöt av samma sak fast på varsitt håll. Och jag tror också att det på något sätt väckte liv i hans gamla intresse som hade legat på hyllan ett tag liksom. Så att det blev på något sätt en ny start både för han och mig tror jag. Och det har ju på något sätt gjort att idag står vi varandra väldigt, väldigt nära. Och kanske med naturen som blänkade oss samman på något sätt. Och jag tycker i stort att naturen har den fantastiska förmågan att naturen är en neutral plats. Det är på något sätt var vi alla kommer ifrån och där vi alla enas. Mm. Och det är väl just därför som jag tycker om att vistas där även i mitt yrke.
Jag gissar ju att när du väl så att säga kunde stänga dörren till sjukhuset, att lämna det bakom dig, att det är ju, du kom in som en person och lämnade som en helt annan liksom.
Ja, men så var det ju verkligen.
Och liksom att du på något sätt nu hade vad som, att du hade liksom lite mer en klar bild över vad som var viktigt i ditt liv då.
Ja, men verkligen, saker och ting sätts ju i ett oerhört perspektiv plötsligt. Och insikten att man kan inte ta någonting för givet. Ingenting. Man har ingen aning om vad som händer om en kvart. Och det är väl där någonstans som den här drömmen om att jobba med det jag absolut vill. Jag vill vara chef över mig själv och jag vill styra min egen tid och vill styra mitt eget liv. Därför att jag var så tacksam för att jag blev frisk, att jag kände att nej, jag tänker inte slösa bort min tid och mitt liv för att tillfredsställa någon annan på ett företag. Utan jag vill bara göra saker som gynnar mig själv och som gör att jag själv mår bra och som gör att jag själv känner att jag har det liv jag vill leva. Och med facit i hand så känner jag verkligen att det var rätt beslut, även om vägen hit har varit guppig.
Ja, men och det är väl viktigt att liksom, det är väl så här något slags citat som har vevats fram och tillbaka nu under coronan, det här never let a good crisis go to waste. Att det på något sätt, det som skedde dig var ju såklart att en tragedi i sig och det som en prövning, en jobbig period, en kris liksom. Men att det man kan göra är att det har ju skett liksom. Det skedde ju.
Att ja, acceptera på något konstigt sätt så känner jag ju idag att jag, hur konstigt det än låter, så är jag tacksam. Mm. Därför att jag är inte alls säker att jag hade levt det liv jag lever idag om inte det här hände. Mm. Utan det där blev verkligen en urspårning på vägen. Men som jag med facit i hand är väldigt tacksam för. Och det har ju öppnat otroliga dörrar till nya vänner som i sin tur har lett till liksom vänskaper och möjligheter som kommer att fortsätta i all framtid. Och precis som du säger så får man bara försöka att acceptera det som har hänt, se det som ett stängt kapitel och nu börja om lite på ruta ett med erfarenheter som man inte hade fått annars i bagaget.
Det känns ju då som att du fick du det här. Var du en modig person innan? Alltså det känns ju som det du har fått, det du kom ut som var ju liksom, sen såklart det är väl ingenting som går från en dag till en annan, men liksom i och med att du fattade det här beslutet att det här vill jag och det här ska jag uppnå, det är ju ändå någonting som enligt mig i alla fall, att man, alltså det är modigt att uttala sådana tankar för sig själv och för andra, och att liksom på något sätt, ja, men styra in på en kurs som leder till det. Tror du att det är också den här insikten av vikten att liksom bara köra på och även ha modet att backa upp det? Är det också liksom, kommer det också ifrån den här liksom prövningen som du gick igenom?
Ja, alltså det här med mod är ju intressant att tala om, för jag vet inte om jag var så modig. Jag var nog egentligen bara så där. När jag kände att jag är på väg att bli frisk så hade jag bara sån lust att ge revansch på livet på något sätt. Och jag ville göra till 100% det jag vill. Och jag var ju livrädd. När jag drog igång och startade företag som 15-åring så var det ju massor med folk runt omkring som sa att vadå, ska du livnära dig på det här? Liksom, det går ju inte, fotobranschen är död. Men så hade jag några nära vänner och folk i min närhet, familj och så vidare som bara kör. Och det var dem jag valde att lyssna på. Mm. Och jag har bara kört sedan dess och inte reflekterat så mycket. Jag har bara försökt gå den väg som blev utstaplad framför mina fötter och följa den visionen. Men det är klart att det har varit läskigt på vägen. Alltså man ställs inför nya läskiga saker varje dag. Mm. Men det är också otroligt utvecklande att hela tiden flytta sin comfort zone på något sätt. Att, ja, men jag vet, för några år sedan var med i den första radiointervjun och man skakar som ett asplöv. Och sen nu plötsligt så är det morgonsoffer och ditten och datten. Och man känner sig plötsligt ganska bekväm i de sammanhangen. Och sådana saker har ju varit på något sätt avgörande för att livnära sig på fågelbilder. Att prata för publik på fotomässor och hålla föredrag och allt sånt där. Och jag har ju valt naturfotot för att jag vill sitta själv i skogen, men ganska snart så insåg jag att det funkar ju där och då, men du tjänar inga pengar på det, utan där måste du på något sätt nå ut till en publik och hålla den delen igång samtidigt liksom. Det är ett entreprenörskap egentligen och där har man ju sakta utvecklats med tiden att som jag sa tidigare, att man höjer ribban lite hela tiden och man behöver inte ta allt på en gång, utan börja sakta och sen så bara känner man efter varje gång att ja, men det där gick ju bra, det där gick ju bra. Och det är klart att det var superenkelt första gången att säga att nej, jag pratar inte inför folk, och så går man aldrig in i genom den dörren. Men genom att börja lite försiktigt och sen sakta skala upp liksom, så försvinner alla rädslor på sikt.
Nej, men det är ju helt rätt. Alltså det är ju verkligen exakt, man måste ju exponera sig lite i taget liksom. Att gå från inget till direktsändning i nyhets eller morgonsoffan är ju, det är ett stort steg, men om man gör det liksom gradually, så det är det som är nyckeln på något vis. Och det är också väldigt insiktsfullt av en ung människa i början av karriären att på något sätt inse det, att ja, men jag måste, för att nå dit så måste jag liksom gradvis exponera mig för det som är lite obekvämt.
Liksom. Man får tugga i sig en liten bit åt gången liksom, ja, på något sätt. Och jag trodde nog aldrig att jag skulle känna mig bekväm i de sammanhangen.
Nej.
Men med facit i hand så börjar man på något sätt känna att ja, men det är ju inte så farligt. Det finns inget egentligen att vara rädd för.
Hur gick du tillväga om man pratar det här med skola, utbildning och att jobba som fotograf, den tekniken man behöver bemästra för att kunna jobba som fotograf och liksom kunna. Hur har du liksom bara kört på även där, eller har du liksom även satt upp någon slags utbildningsplan för dig själv liksom och YouTube-videos och sitta och plöja?
Ja, men precis så. Intressant. Mm. Det är för att jag har ingen utbildning överhuvudtaget. Utan jag slutade skolan när jag blev sjuk som 13-åring. Och kom aldrig tillbaka dit. Utan jag bestämde mig istället när jag var frisk som 15-16-åring. Så skaffade jag mitt eget företag. Och så fick jag lära mig de saker som var viktiga för att rädda stunden på något sätt. Att okej, nu måste jag läsa lite företagsekonomi här. Hur funkar det här? Starta företag. Eller okej, nu ska jag börja skriva artiklar. Ja, men då börjar man liksom snappa upp lite onlinekurser här och där. Och liksom börja sakta komma tillbaka och så där liksom. Men jag har inte gått någon utbildning. Utan precis som du säger, när man har ett starkt intresse och en drivkraft från något som kommer inifrån, så lär man sig av bara farten. Man inspireras av andra, man kollar YouTube-klipp, man läser artiklar och man testar och try and failure, eller vad säger man? Att liksom bara våga göra fel och lära sig av de erfarenheterna, det tror jag är det snabbaste sättet att bli duktig på någonting. Att bara köra på och inspireras av folk, men inte låta folk tala om hur man ska göra vissa saker, utan låta det liksom komma inifrån på ett sätt, tror jag är O.
Och det som fanns inom dig då, det var de där måsarna som cirklade ovanför fönstren i galleriet i
sjukhuset. Ja, men precis. Nej, men det var ju som sagt där drömmen om fåglar och kanske framförallt frihet väcktes. Och att som i mars nu i år sitta på en bergstopp på Falklandsöarna och kolla när svartbrynande albatrosser flyger förbi framför näsan på en och bara supa in den stunden. Liksom. Det blir sån otrolig kontrast mot den där kulverten i sjukhuset.
Men där då på Falklandsön där, i den stunden, är du duktig på att, eller jag vet inte om det är så viktigt, men liksom så här, händer det att du då typ stannar upp och bara och tänker tillbaks på tiden i kulvet?
Ja, men man har ju på något sätt fått lära sig att ja, men lycka är ju de där små stunderna, och att kunna ta till sig en sån fin stund har ju gjort att mitt liv idag är väldigt rikt. Därför att för mig är bara en stund som den här, att få sitta frisk och kry och prata med en trevlig människa som du, är en väldigt fin stund i livet.
Men av allt det här man måste lära sig för att bli, låter det för sig väldigt dumt att säga att man ska lära sig att bli en entreprenör, för att jag tycker att det ligger på något sätt inom man. Antingen har man det eller också har man det inte. Men det här att bli egen företagare då, vad är det som du tycker har varit svårast och kanske tråkigast att lära dig? Företagsekonomi är inte superkul för alla. Kanske,
men tack och lov har jag kunniga människor i min närhet numera som sköter den biten. Det är väl inte den roligaste delen av ens jobb hur som helst. Men just det här med entreprenörskap tror jag har varit en viktig del, att kunna livnära sig på det här. Liksom. Det är ingenting som kommer gratis, utan Nej. Det är hårt slit hela tiden om att Om att få nya uppdrag och såna här saker, att den biten ska rulla med samarbeten och allt det där liksom. Men du vet, du börjar med att en dörr öppnas, som öppnar en ny och fantastiska människor på vägen har hjälpt mig verkligen. Så att det är ingenting som man har gjort själv, utan det har verkligen varit så att man har lärt känna personer som tror på en, som har fyllt en väldigt viktig förmåga att stötta och att pusha framåt och att ringa mitt i natten, du, det här har hänt, hur ska jag tänka nu? Och jag har haft förmånen att ha väldigt många fina människor i min närhet de här åren liksom, som jag ju idag är extra tacksam för.
Och när du säger jobbuppdrag och så vidare, det, du har även jobbat som alltså nyhetsfotograf och du,
ja men precis, och det var
filmat
ju
den, också.
Ja men exakt, när jag började starta företag så behövde jag ju först och främst få in pengar. Det var ju ganska enkelt, för att fota fåglar behöver man ganska mycket och ganska dyr utrustning till slut, och det är ganska dåligt timmarvode när man ligger ute i skog och mark så där. Utan jag var ju tvungen att få någon typ av inkomst, och det började egentligen med praktik på en liten lokaltidning. Och därefter blev jag anställd som pressfotograf på Närkes Allehanda, samtidigt som jag producerade fiske-tv-program för TV12 och såna här saker. Så det hade jag liksom som ett sidospår, också fotat lite företag och reklam och andra typer av uppdrag.
Du har sprungit på alla bollar.
Ja, men lite så, det är jag tacksam för också. Uh-huh. Därför att dels så gav det mig liksom, målet hela tiden har ju varit linjernas på fåglar. Det har liksom varit en ganska långsam övergång där, att gå från att göra saker som, nu säger jag inte att det här varit tråkigt, det var otroligt lärorikt att jobba på dagstidning och tv och hela den biten, och kunskaper och erfarenheten därifrån har jag ju idag applicerat på mitt fågelfoto, så jag är väldigt tacksam för det, men det var ju inte mitt drömjobb, utan mitt drömjobb har hela tiden varit att livnära på mina fåglar, och i början var det liksom uppdragen från tidningar och tv som finansierade mina reser till Ungern för att fota härfåglar eller vad det nu må vara. Och sen nu sakta så börjar det bli tvärtom istället. Att jag har kvar vissa få uppdrag som jag fortfarande tycker känns väldigt roliga, och framförallt kanske för att man har fått en nära relation till en arbetsgivare som man vill hålla kvar. Så att jag gör lite uppdrag fortfarande, men nu är ju fågelfotot det som jag livnär mig på helt enkelt.
Ja, men för det tänkte jag också fråga liksom, när och hur gick det till när du började liksom, kanske inte tacka nej till jobb och uppdrag, men liksom mer att du kunde, att du märkte att du kunde vara lite mer, så att säga, ta russerna ur kakan, och det är kanske lite där du befinner dig just.
Ja, men jag tror egentligen brytpunkten till när det liksom började gå bra på riktigt, det var nog egentligen när som du beskriver, att när jag började tacka nej till saker. Det är för det blir på något sätt, även om man tappar en inkomst i stunden, men kommer det uppdraget från ett ställe där dit vill jag inte, utan man får ju på något sätt göda det som kommer att bidra till att ta en i en riktning dit man vill. Och där tror jag att säga nej är den största utmaningen kanske. Att faktiskt våga säga att nej, det här är jag är jätteödmjuk för frågan, men jag har tyvärr inte möjlighet, får man säga då. Därför att ja, men då får man harva på med det här andra som kanske runt hörnet öppnar en dörr. Men det där är en otrolig balansgång när man inte har råd till hyra till slut. Råd att betala hyra till slut. Så det där har varit en väldigt fin balansgång att på något sätt göda det som kanske genererar någonting annat än inkomst i pengar.
Alltså, det är så otroligt lustigt, för nu jag började med avsnittet igår under en löptur, och sen så nu cyklar, när jag på cykelturen in hit så lyssnade jag färdigt på en intervju med en amerikansk fotograf som heter Chris Burkhard, som många känner till. Och han var intervjuad i en podcast, Rich Rolls podcast, och en jättebra intervju, en jättelång bra intervju som jag verkligen kan rekommendera. Och det är så lustigt, för han pratar om exakt samma sak. Exakt, det är nästan, ordalydelsen är nästan exakt detsamma. Om just det här att värdet av att säga nej till saker. Han bara, ja, men man får liksom höra så här råd till unga som ska börja med någonting. Att säga, ja, men säg ja, lära sig säga ja. Så här, men det, man kan se på ett annat sätt också. Och det är så här, nej, men du måste kunna lära dig att säga nej. För i och med att du säger nej till vissa saker, det innebär att du säger ja till någonting annat. Och det du säger ja till, det är ju den här, ja, men det är det här som är passionen. Det här är ju målet, det här är ju drivkraften. Och det är väldigt lustigt att du säger exakt samma sak. Alltså.
Ja, men det
för
är ju
att han har ju också liksom gått ifrån utan erfarenhet och liksom ingenting sådär, och sen så har han liksom blivit en väldigt framgångsrik fotograf liksom. Mm. Och för honom var det surfingen som blev det första som han fotade, och för dig är det fåglar. Mm.
Ja, men det är ju så, som du säger, väldigt lätt att när någon viftar lite med ett dollartecken och säger här finns det pengar till mat, då är det väldigt enkelt att ta den vägen. Och där har väl den finaste balansgången varit att, ja, men pengar har aldrig varit det som har lockat mig överhuvudtaget. Då skulle jag definitivt inte bli fågelfotograf, kan jag säga. Utan det har ju varit den här passionen, den här drömmen om att få göra det jag vill och få andas den friska luften och lägga tiden på att titta på fåglar och fotografera fåglar och berätta om det för andra och inspirera andra kanske genom mina bilder i bästa fall. Det är väl liksom lite min målsättning, och jobbet idag är väl lite så här, payback till naturen, att på något sätt belysa det som jag tycker har haft störst inverkan på mitt liv. Och nej är ett väldigt bra ord, för det tar en till den riktning som man vill. Mm. Och jag kan ju såklart vara jättebra i andra sammanhang, men så fort ett ja leder en åt fel håll, så har jag lärt mig att nej, då är det läge att säga nej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, kraftfullt. Teknik. Teknik i form av menyer på datorer med boxar som ska kryssas i och ur och sladdar som ska kopplas in. Och jag frågade dig nu här precis innan intervjun vad du trodde om den här förlängningssladden, USB-förlängningssladden. Och jag bara utgår från att Jonas, han är en kille som kan det här med teknik. Är du teknikintresserad?
Ja, men det måste man nog vara. Det är för att vissa bildprojekt kräver en stor kunskap om teknik. Sen har nog tekniken aldrig varit det liksom stora intresset, utan snarare liksom det här att kommunicera i bild, ett uttryckssätt. Men givetvis så finns det ju perioder när man verkligen får nörda ner sig i ny teknik för att öppna nya dörrar för nya projekt helt enkelt. Men jag är liksom inte i grunden superteknisk, utan har liksom lärt mig lite den hårda vägen och klia mig i huvudet ibland som de flesta andra.
Mm. För det är ju väldigt, du är inte den äldsta jag intervjuat, du är inte den yngsta, men bara som exempel, du föddes det året som jag tog studenten, så det finns ju en, så att säga, en åldersskillnad. Du har vuxit upp i en värld, jag gissar att den här kameran som du lånade, snodde från din syrra, inte var en analog kamera utan att det var en digital kamera.
Precis, ja. Jag har tyvärr inte gått den analoga skolan. Nej, men jag håller på att nosa på det ämnet bara börja om lite grann och få de erfarenheterna.
Ja, men som fotograf så är det ju såklart givetvis väldigt beroende av tekniken, liksom allt ifrån datorer och sociala medier och kommunikation och allting sånt till bildbearbetning och hur kameran är uppbyggd och så vidare. Och på samma sätt som fotokonsten tog ett stort steg när den gick från svartvit till färg. Liksom. Så jag menar, med tekniska landvinningar så påverkas ju alltid möjligheterna för estetiken, och det öppnar ju upp nya möjligheter för berättandet och förmedlandet av känslor och bilder och motiv och allting. Vad ser du dig själv liksom som en sker ett som ett, inte generationsskifte fel ord, men liksom en digital fotograf, liksom en någon som på något sätt
ja, men jag tror jag fattar vart du är och nosar. Och det är ju som du säger, den digitala utvecklingen är ju superintressant. Om man nu kollar typ tävlingsbidragen på årets Wildlife Photographer of the Year, så är ju liksom vinnarbilder för 20 år sedan har ju inte en chans idag. För att tekniken har öppnat upp för oändliga möjligheter med... Ja, men det har tagit mig nästan 10 år att lära mig att få skarpa flygbilder på snabbt flygande fåglar, och lagom när man har liksom lärt sig den tekniken, då kommer Canon nu med en ny kamera som har ögonigenkänning på autofokusen, så att kameran känner av vart ögat är på fågeln och följer skärpan exakt på pupillen. Så att det känns ju lite som ibland att man har lärt sig the hard way i onödan med facit.
Och då är du ändå liksom, vad sa du, 23 liksom?
Ja, men precis, men tekniken går ju väldigt fort framåt alltså. Mm. Alltså bara, och kanske framförallt nu när vi slår om till spegellöst och hela den biten, och ljudlösa kameror som möjliggör för att, du vet, fota vissa känsliga arter, och det är kamerafällor och infraröda sensorer, du vet, det blixtar och LED-belysningar, och det finns en oändlig bank av teknik att ta till för att förmedla viktiga stories ute i fält, och det är ju liksom, den processen är väldigt intressant, även om jag alltid känner att jag kanske är lite efter när det kommer där, utan för att jag sitter oftast fullt upptagen med någon bild i det ute på någon myr liksom. Men man har ju några såna här galna projekt som är involverade med, du vet, fjärrstyrda kameror och blixtar och grejer, och där finns det ju, alltså det är ju bara fantasin nästan som sätter stopp för vad som är tekniskt görbart idag.
Ja, nej, men verkligen, alltså det finns ju så, min hjärna bara bubblar över av saker vi skulle kunna prata om. Men jag menar, det som är detsamma nu för den som använder state of the art utrustning, och det den personen har gemensamt med någon som typ, jag vet inte vad, för 100 år sedan tog på sån här stora, silveroxid eller vad det var, någon sån här, eller kanske inte silver, ja, strunt samma, någon slags stora plåtar liksom som man exponerade och så vidare för ljus och så. Alltså det som är gemensamt är ju visionen. Alltså det är den här bilden jag vill ta. Det är liksom, det är det här jag vill, och visst att man kan hjälpas av teknik såklart, men om du inte har någonting att berätta så är sannolikheten ganska liten att du kommer få de där bilderna som sticker ut.
Ja, men det där är väldigt intressant att prata om. Jag har haft ganska långa diskussioner med nära vänner, och en kompis ringde upp nyligen och sa att nu kommer den här nya kameran med världens bästa autofokus, nu kommer vi snart inte ha några jobb kvar, nu kommer alla kunna ta de här bilderna. Ja, men, jag bara, men vänta nu liksom, sa jag. Det är precis tvärtom skulle jag vilja påstå. Då sätts ju vi i en situation där det liksom är innehållet som ju faktiskt spelar roll. Och kunskapen om motivet och hela den biten. Att kunna alltså en bild hänger ju inte på tekniken bara. Det är ju ett viktigt verktyg, absolut. Men i och med den här otroliga liksom, utvecklingen med att kameror blir bättre och bättre, och att snart kan vem som helst få en skarp bild på en flygande fågel, så är det så mycket, mycket mer som man behöver kunskaper om. Och det kanske är nu det blir extra tydligt vad som är en bra bild och inte. Därför att det räcker inte kanske med att en fågel är skarp och flyger åt höger för att den ska säga någonting, utan det är allt det här andra som spelar roll. Och på mina resor och workshops och föreläsningar och föredrag så brukar jag prata väldigt mycket om just det, att det är på något sätt allt det andra som inte handlar kanske om just i mitt fall fågeln, utan det är allt det här andra som spelar roll, som är liksom som bidragande element i att berätta en historia eller vad man nu vill förmedla med sina bilder.
Ja, men också, för det är också så här, du måste ju veta, då rör du dig i ett tacksamt segment i och med att du fotograferar fåglar, just för att du kan ha den dyraste utrustningen, men om du inte vet någonting om den fågel du ska fota, du vet inte hur den ser ut, du vet inte var den bor, du vet inte vilka tider på året den gör vad, du vet inte hur dess territorium ser ut, du vet inte när den äter, sover, är vaken, då spelar det ingen roll hur snabb autofokus du har.
Nej, men det är ju det här när liksom den tekniska biten blir löst, som den ju faktiskt blir nu med de här fantastiska kamerorna som kommer, så gör ju det att man helt och hållet bara kan fokusera på det visuella. Alltså vad ska man säga? Ingredienserna i sina bilder. Och
med bakgrunden till
storyn. Bakgrunden till storyn, och lära känna individerna och förstå, du vet, bygga en story och ha liksom bildidéer i huvudet och inte låta tekniken sätta käppar i hjulet, utan tvärtom, nu så kan man lägga 200% fokus på det som är viktigt.
Och medan vi pratar om, medan vi är inne lite på teknik också, din bok som du har släppt heter Svart album. Vad är storyn bakom titeln och så att säga hur du valt att visa upp fåglarna?
Ja, men Svart album är en personlig bildserie där jag har porträtterat fåglarna som ljuspunkter i det svarta. Så precis på samma sätt som jag upplevde dem när jag var svårt sjuk, så var det de här liksom fåglarna som glimmade till i något skogsbryn som liksom etsade sig fast inom mig och satte djupa spår. Och det är väl det på något sätt som jag har försökt att göra en bildserie utav. Och det har ju samtidigt varit liksom en liten bearbetningsprocess av mina upplevelser. Så är det en komprimerad livshistoria om de här sjukdomsåren och hur fåglarna till slut visade vägen ut ur sjukhusets mörker.
Och rent tekniskt, liksom, hur tar man bilder med svart bakgrund?
Ja, det där är ju...
Förklarat för en novis då?
Ja, men det visade sig att för att få de här bilderna, det var ju otroligt svårt i början. Alltså jag tog ett par, tre bilder per år första åren. Och nästan jobbade uteslutande med att försöka få de här bilderna. Och det är alltså fåglar som nästan ska kännas frilagda mot det svarta. Och där har jag liksom hittat till slut ett sätt där, ja, men solen måste bryta in och enbart träffa fågeln, kanske på en sten i vatten. Och så måste det vara en skog i bakgrunden som är i skugga då, som inte träffas av något solljus. Och sen måste ljuset vara tillräckligt starkt så att när jag underexponerar, så att jag exponerar efter det vitaste på fågeln, så blir den mörka bakgrunden till slut svart. Och som i råbearbetningen där man normalt i normala fall kanske lättar upp skuggor och drar ner högdagrar för att få fram så mycket detaljer som möjligt, så har man här gjort tvärtom. Alltså att man drar ner skuggor och drar upp högdagrar för att ytterligare öka kontrasten så att man får den här svarta bakgrunden, så att fåglarna verkligen får allt ljus på sig som jag tycker att de förtjänar.
Men den här inspirationen till sånt, kan du liksom få, kan du hämta det från så här konstnärer och från konstfoto, modfoto eller vad det
är? Ja, eller musik eller musik. Vad som helst. Alltså det är rätt vad det är, så bara wow, jag kan titta upp i taket här med fantastiska repen och börja få massa idéer. Och läst jättekinkig det där, men det ska vi inte spara ur. Men alltså det här med att hitta linjer och samspel kan väcka all möjlig typ av kreativitet. Alltså, så att inspirationen kan verkligen komma från precis vad som helst.
Mm. Precis som en fågel kan komma från var som helst.
Precis.
Berätta lite grann om då du jobbar ute i fält. Liksom. Till att börja med så... Som jag har förstått det då, det kan vara exempelvis kurser, så här, fotoresor och kurser och så, där du är anlitad då som föreläsare eller som så här, mentor eller vad ska man säga. Berätta om en typiskt sätt som du reser och hur du är när du är där ute och vad är du går igång på, hur ser dagarna ut och vad är det du
längtar efter? Men de ser väldigt olika ut egentligen, och jag kan väl dela upp det lite olika segment skulle man kunna säga. Dels har jag såklart mina egna kreativa projekt som till exempel Svart album eller mina lappuglebilder som jag har jobbat på i väldigt många år, och man har några sådana här stories som man vill förmedla och saker som man vill få ut av personliga skäl egentligen. Och sen har jag ju samtidigt fått den fina möjligheten att få inspirera andra genom att ha föredrag på fotofestivaler och resa med grupper till Indien eller Falklandsöarna och delge mina kunskaper och liksom hålla igång en kreativ process i sådana sammanhang. Workshops nu har jag haft senast i Örebro på hemmaplan och fotat tranor och sådana grejer, och det är väldigt givande även för mig i sådana sammanhang, därför att det kommer in 12-15 personer med många, många års erfarenheter men som kanske står och trampar lite vatten, men tillsammans när man börjar liksom röra om i den där grytan av hundratals år av erfarenheter så har man ju ett otroligt utbyte av varandra. Mm. Och det är kanske den del som jag tycker är roligast, när man känner att man dels kan ge och få från som deltagarna på mina resor och workshops som är fantastiskt duktiga. Det handlar mer om att man vill kanske få den där lilla extra kicken, en liten kreativ bara injektion så där, och det brukar man verkligen få efter en sån helg tillsammans. Så det är en del, och sen hjälper jag ibland andra fotografer med projekt, och jag får ju tvärtom hjälp ibland av andra fotografer, för vissa projekt kräver flera personer. Och sen fylls ju dagarna av podcastintervjuer numera, och föredrag och mässor, och jag har drivit en egen utställningshall för mina bilder på Marieberg Galleria sedan ett antal år tillbaka, böcker, almanacker och så vidare. Det är ju väldigt många bäckar små kan man säga som gör att jag kan leva på det här alltså.
Hur känner du att du blir liksom så här bemött på de här resorna med, som sagt, du är väldigt junior beroende på hur man ser det liksom, Hur är en behöver inte himla med att det är män det handlar om, äldre män. Hur benägna är de att lära sig av en ung spoling?
Väldigt skulle jag säga. Jag har faktiskt tänkt tanken kanske innan de här resorna drog igång hur man ska bli bemött och såna här saker, men det blir som en kollektiv härlig stämning där alla strävar mot samma mål att utvecklas. Mm. Att gå med i en workshop eller i en utbildning eller vad det nu må vara, så är det ju för att man vill komma vidare. Och bara, alltså de flesta, väldigt många fotografer ska jag tillägga, är ju fullblodsproffs. Men att det handlar om att få en annans erfarenheter.
Ny infallsvinkel,
alla gör saker olika. Vissa har fotat på samma sätt i 20 år och sen så bara, oj, kan man göra på det här sättet? Men gud vad bra. Så jag tycker inte alls att det är någon prestige på det här sättet, utan tvärtom så kommer man in ganska snabbt i en, ja men, det här är jag dålig på, det här är jag bra på, får alla börja med. Mm. Och sen därifrån så börjar man liksom snurra in i den här liksom utvecklingskurvan, och det kan gå på en natt alltså, att man bara får någon ny input från någon deltagare eller från mig eller från någon annan. Och så kommer man in i såna här djupa diskussioner där man bollar saker fram och tillbaka, och det är superinspirerande. Så att jag har själv utvecklat något enormt efter de här utbildningarna.
Vad känner du att du ligger, känner att du ligger efter inom något område där du känner att det här vill jag jobba mer på, det här vill jag lära mig mer om?
Ja, men jag försöker nog lära mig en sak i taget, utan det tror jag är ett rätt viktigt i den här branschen som ju i stunder är relativt tålamodskrävande, att man får inte bli för bred samtidigt, utan man får på något sätt lära sig att fokusera på en sak och slutföra det. Även om det skulle ta 10 år så tror jag det är A och O för att någonsin göra någonting färdigt. Det är för att det är så lätt att det kommer någon ny teknik eller något nytt motiv som dyker upp, och wow, när det kommer en sån fågel dit, att då liksom ha det mentala fokuset att bara, nej, nu jobbar jag enligt plan. Det tror jag är avgörande.
Men igen då, ute i fält liksom, hur, ta oss med ut i skogen liksom, så här, vad, när trivs du som bäst liksom, och hur brukar du liksom, hur, jag förstår att det här handlar ju såklart om vilken typ av fågel du vill porträttera och dokumentera och fota och så, men brukar du tälta, är du ute liksom en vecka, 2 veckor, brukar du liksom vara med vänner, kollegor, eller brukar du vara ensam eller bor i ett gömsle, liksom går upp tidigt på morgonen, liksom ge lite ögonblicksbilden.
Ja, men för det första så de projekt som jag har igång som på något sätt är enbart jobbrelaterat, förstår mig rätt, alltså det drivs ju alltid av liksom någon vilja inifrån, men så att jobb vill jag lägga in väldigt kärleksfull liksom parentes på något sätt. Men så är det oftast väldigt mycket tid på en och samma plats för att lära sig hur ljuset faller och hur motivet beter sig under vissa förutsättningar, och kanske handlar det om att följa en individ en lång tid för att lära sig dels hur just den fågeln beter sig för att få en bredd på sina bilder, men också att möjliggöra för att okej, när jag har lagt ihop 1 + 1 + 1 + 1 + 1, till slut så kommer man fram till ett shit, nu kan jag ta den här bilden som jag inte trodde var möjlig från början. Och sen finns det ju tillfällen när Hasse, min gamla ugglevapendragare, som också har varit liksom stor bidragande inspirationskälla när jag drog igång med det här, som kan ringa nu senast idag och bara, var är du? Ska du med ut i skogen? Liksom. Och då kan jag haka på bara utan någon plan, att det är inga bilder jag kanske har något direkt sammanhang att koppla dem till, utan det handlar mer om något socialt, och återigen, det där är naturen och fotot, någonting fint man kan enas kring, liksom en neutral punkt där man bara har det gott. Så att det är väldigt olika.
Men det kan liksom vara på den nivån, och om det är en särskild bild du, så att säga, du vill få, att det bryts ner på individnivå. Det är inte bara den här fågelarten, hur den beter sig, utan det är verkligen så här, du är som en stalker.
Ja, men alltså fåglar är ju verkligen individer. Jag kan fota en lappugla som beter sig på ett sätt, och sen har du, ja men precis som med människor, sen träffar någon annan som är helt tvärtom. Och det är det som på något sätt, när man verkligen kan grotta in sig i en individ och lära känna den och bli liksom lite kompis med den. Dels är det ju förrän då man kanske kan få de här riktigt bra bilderna, liksom när man på något sätt dansar tango. Nej, men när man liksom har en ömsesidig respekt till varandra och man vet att man finns där och allt flyter på. Det är då det liksom börjar öppnas upp för de här möjligheterna. Till exempel som den här lappugglan då, som jag ju följde i omkring 40 dagar förra året mellan mars och april. Så blir det till slut att man liksom tjena på morgonen, nästan nickar på varandra ungefär. Och det är ju superhäftigt när man får den kontakten med en fågel eller ett djur eller vad det nu må vara.
Det handlar liksom inte om att du ska kamouflera dig och dölja dig.
I vissa sammanhang är det ett måste.
Sen att gömma sig från en uggla, det är väl lite mission impossible?
Ja, det är snarare tvärtom, att ugglor är rätt tacksamma för att de förlitar sig så på sitt kamouflage. Och de är så otroligt fast beslutna om att jag syns inte. Och det är ju väldigt tacksamt, därför att de är världens bästa självförtroende när det gäller att kamouflera sig. Men sen är det också så, tittar man på hur en lappuggla placerar sig när den jagar, så sitter den ju oftast mot en gammal björkstam där den helt och hållet smälter in, eller mot en grå sten. Så det är väldigt ofta som bakgrunden återkommande är väldigt lik liksom teckningen och mönstret på ugglan, och det är ju framförallt en försvarsmekanism för fågeln att smälta in och smälta in i miljön, och jag försöker väl att anamma det jag också.
Men berätta om den här Night Hunter, den här bilden, den första bilden jag såg i samband med dig. Berätta om ugglan, vem är det?
Ja, men det börjar egentligen med
liksom.
Den individen var en riktigt kaxig uggla, alltså. Riktigt sådär ilsken blick och lite extra lång böjd näbb liksom. Och,
hur gammal tror du?
Ja, en ganska ung fågel. Det var lite halvt invasion av lappugglor den våren, och det där är ganska enkelt. Det styrs ju efter födotillgång på sina ordinarie häckplatser och sådär. Och det har ju kommit några sådana här vågor med ugglor sista åren. Och nu har vi ju en ganska stark stam med lappugglor, till exempel.
Är det kopplat till lämmelår? Alltså?
Ja, till exempel. Det är såklart flera orsaker som spelar in, men den mest väsentliga är väl just tillgången på föda. Och som den här Night Hunter, som jag kallar bilden, den följde jag så pass länge att jag till exempel kunde se hur den anpassade sitt jaktsätt efter födotillgång. Att, ja, men till slut hade den jagat slut på vattensorken i den där diket och började jaga ödlor i en dunge istället. Eller började tjacka brunrotter i en villaträdgård runt några soptunnor. Alltså fantastisk liksom, den här liksom förmågan de har att bara anpassa sig helt och hållet. Och den överlevnadsinstinkten att få ta del av den på individnivå på det sättet. Och liksom, det är som att sitta i en BBC-dokumentär och liksom ta del av de här upplevelserna. Det är nästan ibland man hör David Attenborough sitta och, med sin fantastiska stämma i bakgrunden när det är som mest magiskt vid tillfällen. Men den här ugglan, den följde jag som sagt dryga månaden.
Var någonstans?
Bara ett par mil hemifrån faktiskt. Jag fick faktiskt tipset av den här Hasse jag pratade om tidigare. Jag hade ett vernissage för min senaste utställning, Världens fåglar. Och så sen en kvart innan stängning så ringer han bara, du, det, jag får tips om en uggla här liksom. Så jag bara hade velat kasta mig in i bilen och drog på kamokläder ovanför smokingen ungefär. Och kasta mig iväg och fick ett första möte. Och sen så följde jag den här individen under lång tid. Det var ju väldigt praktiskt just det här att lappugglarna har dragit sig söderut. Det är jättepraktiskt för mig, för då slipper jag åka upp till dem. Det är mycket enklare om de kommer till mig. Så att jag passade på i och med att den var så nära hemma och att jag kände att men nu har jag möjlighet att verkligen, verkligen lära mig den här fågeln. Och också grundade sig väl det i en fascination från mina första möten med lappugglar tillsammans med Nisse de här första åren efter sjukdomen. Så har jag haft en väldigt stark fascination för just lappugglar och har följt väldigt många individer under de här åren som jag har hållit på med det här. Men just den här ugglan fick jag någon speciell relation till. Och den här kvällen för bilden då, Night Hunter, så fick jag tips av en annan kompis, Niklas Dahlberg. Ja, du börjar fatta, man är några stycken som man hjälper och tipsar och pushar varann. Och du, nu händer det här. Så han ringde till mig, och också fantastisk naturfotograf, Niklas Dahlberg, ringde till mig och sa, du Claesson, du håller på med den här ugglan, det är ju fullmåne ikväll, har du koll på det? Och jag hade faktiskt missat det, annars har jag sån här månapp som visar, men jag hade helt missat det. Så jag fick ju direkt lite påslag liksom. Shit, nu är det möjligt att få en bild på lappuggla i månsken. För det hänger liksom ihop, du vet. Skymningsjägaren, de är ju aktiva när det är liksom skumt morgon och kväll. Och det skulle bli ett element som verkligen bidrog till en mystisk bild. Så jag åkte ut med höga förhoppningar och hittade ugglan faktiskt ganska tidigt.
För du vet var, är den han eller hona?
Pass.
Ja. Men du visste vad ugglan alltså brukade hänga?
Ja, jag hade lärt mig under de här långa dagarna exakt dess rörelsemönster. Klockan 5 då landar den på den stenen, sen flyger den här rutten, och får den det här resultatet så kommer den att flyga in i den dungen och vila en stund och smälta maten, sen kommer den att komma ut på den här sidan och så vidare. Men där hittade jag den ganska tidigt på det klassiska stället, och sen fick den en sork och drog in i skogen. Tänkte, nu är det kört, nu är den mätt för ett tag. Men så visste jag att någon kväll tidigare så kom den ibland fram på baksidan.
Vill ha en efterrätt då kanske?
Ja, men så här, gjorde en liten sista svepning innan natten. Så jag tog en liten omväg med bilen och sen snart så såg jag den här bekanta figuren upp i en björk, och jag insåg ju då att shit, månen kommer gå upp exakt bakom ugglan. Men det var ju så mörkt.
Pulshöjning då eller?
Ja, det började liksom så här verkligen knyta sig i magen. Riktigt så, ugglefrossa är något som vi pratar om i branschspråk så här. Och den började krypa på, alltså när nästan knäna började skaka. Men det var ju så mörkt, så det var ju tekniskt omöjligt att få någon bild, för att solen hade gått ner sedan länge och jag såg ju knappt ugglan med bara ögonen. Så det jag insåg att jag var tvungen att göra, det var alltså att försöka få en försiktig nyans av ljus från min bil att träffa ugglan utan att skrämma den. De har ju väldigt känslig syn, och särskilt när det är så mörkt. Jag vill definitivt inte skrämma ugglan. Så att jag var tvungen att backa ner bilen i ett kärr eller ett vattenfyllt dike. Och sen så tänkte jag att men dimljuset blir nog lagom starkt om jag riktade. Så jag liksom vred upp bilen sakta så här tills jag såg att nu blir det lyster i fjäderdräkten. Och jag fick tillräckligt med ljud för att kunna sätta skärpa på fågeln då. Så smög jag ut ur bilen så här. Och
den bara sitter
då? Den bara sitter helt stilla.
Vad är för avstånd ungefär mellan dig?
Ja, men det är ganska nära. Bilen och ugglan är kanske 30 meter. Och mig och ugglan är kanske 10 meter när jag tar bilden. Så jag smyger sakta längs det här diket.
Och så eftersom den är mätt och belåten så kan du tänka att då är den kanske lite lugnare liksom. Den är
inte, ja, men det, vi har redan lärt känna varandra. Han bryr sig inte om mig alls. Mm. Jag, det var verkligen så att, men jag såklart närmade mig försiktigt så här och började komponera och började invänta månen. Och precis när månen liksom står perfekt så lyfter en klon på det mest magiska sätt, som att nu ska jag ta dig din jäkel mot en, mot en vattensork i diket liksom. Och precis då fick jag av ett par tre bilder innan den svepte och tog den här sorken då. Och det ser ju ut verkligen som att den fixerar klon mot byten, men högst troligt var det väl bara någon typ av gymnastik liksom. Mm. Men det blev ju en väldigt stark effekt
och
i den här bilden.
Det ser ut som den kisar nästan liksom.
Ja, men den spänner nästan blicken liksom. Ja, väldigt häftigt. Och när jag tittar på den på displayen efteråt, jag kunde inte tro att det var sant alltså. Den blev så otroligt stark just för att du har månen, du har det här blåa skenet som kommer bakifrån i kombination med en slängvarm nyansljus från min bil som bidrar till den här nästan overkliga effekten och den här starka detaljrikedomen i mörkret, plus den här starka karaktären, blicken, klon och allt det där. Jag hade gåshud när jag tittade på displayen efteråt. Det var verkligen min finaste stund som fågelfotograf.
Men hur tänker du då? Du sätter dig i bilen och åker hem och du vet någonstans att nu sitter du på, så att säga, vad man kallar för torrt krut. Liksom så här, det här är någonting liksom.
Ja, men jag kände ju direkt att det här är någonting utöver det vanliga. Och jag valde då därför att hålla bilden helt hemlig, för jag tänkte det här är ingenting jag ska lägga ut på Facebook ikväll, även om man var väldigt lockad kan jag säga. För man har jobbat så hårt så länge, så är det ju väldigt skönt att få lite feedback från sina kompisar. Men jag visade den för några få nära och alla sa samma sak, att den här är speciell alltså. Och sen höll jag den hemlig 1,5 år, vilket jag inte riktigt fattar att jag lyckades med. Ja, men det var lite som att gå runt med en trisslott in i fickan så här, som man vet ger vinst. Och sen skicka in den till 3 tävlingar där på
Varför
på
väntade du så länge? Vad väntade du på?
Ja, men dels så är hela Lappugle-projektet inte offentliggjort. Utan det är ganska, jag har hållit det ganska hemligt vad jag har för bilder. Och jag har ganska unika saker att berätta i de här bilderna. I och med att jag kunde ha följt dem på individnivå så länge.
Alltså som du fortfarande sitter på? Som
ja, verkligen. Jag har några S kvar. nej, men jag kände ju att det här är någonting starkt. Och det här vill jag verkligen vänta till ett fint tillfälle att publicera. Så jag skickade in den till 3 tävlingar. Och den blev då prisad i alla 3. Så den blev highly commended i Wildlife Photographer of the Year och European Wildlife Photographer of the Year. Och sen gick den upp och vann första pris då i Siena Award, som är en av världens största fototävlingar, med nästan 50 000 bilder fördelat på 10 kategorier från 156 länder. Det är så här nästan svårt att ta in hur litet nålsöga det är på slutet. Och sen blev den ju publicerad i brittiska The Times and The Sunday Times strax före prisutdelningen
liksom
i London.
Papperstidningarna, ja, helt enkelt. Och på webben då.
Ja, precis. Mm. Och då var det ju, vet du, bara small i inkorgen. När den där liksom visades. Jag fattade först inte vad som hände. Jag gick in på Instagram och det bara forsade in följare och meddelanden. Och jag visste inte vad som hade hänt. Men då hade ju då The Times fått någon typ av förhandsvisning på de prisade bilderna från tävlingen i London. Och fick en sån förhandspublicera vissa bilder då. Så jag fick veta det bakvägen. Bara, Claesson, du är i The Times. Liksom. Vad är det som händer? Och sen har det liksom den här hösten, den har fullständigt spårat ur liksom. Och det är otroligt tagen av uppmärksamheten den bilden fick. Även om jag visste att det var en bra bild som jag är otroligt stolt över. Det är definitivt den bästa bild jag har publicerat hittills.
Hur sa han lite miss. Vad heter det? Hur går det till lite grann från så att säga tävlingens perspektiv? Det är inte så att de bara schysst ut liksom, utan de, jag antar att om du ska passera det här nålsögat som du pratade om, det är vissa kriterier som ställs upp och de kommer liksom inte okritiskt bara lyfta upp vad som helst liksom.
Nej, men som till exempel Wildlife Photographer of the Year är väl kanske den hårdaste tävlingen i världen, där det liksom sitter forskare i juryn verkligen. Och där är det ju först ett grovurval där de plockar ut att de här kandidaterna tror vi på. Och sen så de finalisterna får skicka in råfilerna då för granskning av dataanalytiker så att det inte förekommer bildfusk och annat, utan måste ju förhålla sig till tävlingens regelverk. Och sen därefter så börjar väl det hårda arbetet för juryn att välja vem ska vinna och vem ska inte vinna. Och det är, jag har ju bedömt vissa tävlingar själv och där är ju verkligen det svåra. Liksom. Varför är den här bilden bättre än den här när det är så fruktansvärt bra bilder i toppen? Liksom. Så att få nu första pris i jurymiljökategorin i Italien, det är så ofattbart liten chans. Så att jag är väldigt ödmjuk inför det. Det känns väldigt, väldigt fint.
Du sa att det öste in följare till ditt Instagram-konto och så vidare. Vad tror du själv om, som sagt, du har ju vuxit upp i den här världen med sociala medier och Instagram och så. Tror du att Instagram har påverkat fotografens status, fotografiets status och motivets, liksom, vilka motiv som funkar, liksom, vilket...
Nej, men jag har gjort det ganska enkelt för mig att bara fota fåglar. Ja, så just det. Så att jag kör på det, och jag tror att som till exempel på Instagram eller vad man än gör, att nischar man så ordentligt, då bryter man liksom lite is. Då kommer man igenom bruset, att är man för bred så är det lätt att man bara, du vet, försvinner i den stora massan. Och där var en god vän till mig, Tom Svensson, som faktiskt... ringde upp mig och sa att dina fågelbilder är någonting speciellt för kanske 5 år sedan. Och om du kommer att satsa helhjärtat på det här, då kommer du att gå långt sen. Och jag tänkte, ja, en glad göteborgare, varför inte? Så här. Men såklart, det låg ju naturligtvis inom mig också att det var ju fåglar som jag framförallt ville fotografera.
Hur tänker du kring hur fåglarna, djuren och naturen mår idag?
Alltså vi står ju i en väldigt orolig tid med klimathot och människans frammarsch. Och där är egentligen fåglar ett ganska enkelt... Alltså man får en väldigt direkt... Man ser en väldigt direkt effekt av kanske klimatförändringar genom fåglar i vissa fall. Till exempel som på Falklandsöarna så drunknar ett helt gäng pingviner för att uppvärmningen av havet flyttar fiskstimmen längre ut, vilket gör att de måste simma otroligt långt, och det blir en stor risk. Och sådana saker kan man ju se återkommande genom fåglarna. De funkar som nästan en varningsflagga för klimatförändringar, och det är klart att det bidrar ju till att en tyngd i bilderna, liksom, att det är lite, man dokumenterar ju liksom hela den effekten. Och jag hoppas väl på något sätt att mina bilder ska inspirera folk att få upp ögonen för naturen, för att på något sätt, ja, men vet man inte, liksom, lite så här klassiskt naturfotografi tänk att vet man inte vad som finns där ute, de flesta kanske inte har sett en lappugla. Men får man se den så kanske man börjar tänka att jäklar, vad fint.
De här lever mitt ibland.
De här lever mitt ibland och måste hela tiden flytta på sig på grund av oss. Ska det vara så? Så att jag hoppas att det kan börja väcka lite tankar. Om man till exempel tar Tom Svensson, min kollega som jobbar enbart med fotot som, vad ska man säga, verktyg för att skydda arter runt om i världen. Så har han ett väldigt konkret sätt att det här ska bevaras, och sen använder jag fotot som uttryckssätt. Så är väl jag på något sätt som en liten aktör under att jag försöker istället att inspirera och visa det vackra, medan han är betydligt mer konkret i det tänket. Men jag tror att vi på alla plan där har fyllt någon typ av funktion, och jag tror att bildens kraft att påverka människor är oerhört stark.
Mm. Tack så jättemycket för att det tog dig tid mellan alla tv-soffor.
Tack själv. Tack.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Läs mer om veckans avsnitt på huskypodcast.com. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.